Nina kyrkan i Göteborg.
Jag ska läsa dagens bibeltext som är ifrån Matteus evangeliet kapitel 12. Jag kommer läsa från vers 9 till 21 och jag läser från Bibel 2000 på svenska och ni ser texten på engelska på skärmarna. Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville ha något att anklaga honom för. Han svarade, om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, håll fram din hand. Han höll fram den och den blev lika frisk som den andra. Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätt till seger och hans namn ska ge folken hopp.
När din själ står i brand.
stormens överman.
Herre, tack. Stort tack till att ni valde den här sången, den berör mig varje gång. Några av er vet att jag har varit i Nashville och spelat in en massa sånger. Och en av höjdpunkterna, det var Stormens överman med Mikael Jeff Jonsson. Men ni gjorde det så fint här. Den sången talar rakt in i mitt liv och i många andras. Liksom bibeltexten vi läste idag, tack också för ditt sätt att läsa den. Hans namn ska ge folken hopp. Ett hoppingivande namn skulle jag vilja tala idag i en stund till er. Och ber om öppna hjärtan och öppenhet för att ett namn kan betyda hopp för både dig och för världen. Lägg märke till att i den här texten så är liksom orden om Jesus som världens hopp inplacerad när planerna börjar smidas för att röja Jesus ur vägen. Och vi vet att det handlar om att helt enkelt få honom dödad. Den där lilla raden som stod där, nu då gick de bort och började smida planer för hur man skulle röja honom ur vägen. Just den här dagen så börjar vi ju i kyrkan att fästa blicken framåt emot påsken när Jesus gav sitt liv för oss. Och det är ju i det perspektivet som vi läser den här texten också idag. Så vi ser den här. Ni som känner mig vet att det brukar alltid trassla något när jag håller på. Någonting har fastnat någonstans. Så nu är det ordnat. Kan ni vara trygga och lugna och jag med. Jag tror att det där stråket av oro och hopplöshet som präglade Jesus samtid och som finns i den där lilla meningen. Det fanns alltså krafter hela tiden som var på den onda mörka sidan. Som försökte att liksom förtränga och ta död på och släcka ljuset. Den oron finns idag också och har funnits genom alla tider. På TV4 för några veckor sedan så presenterades en undersökning om ungdomars syn på framtiden och livet. Och 2014 gjordes samma undersökning. Då sa 46% av de unga i vårt land att man kände hopp och framtidstro. Och nu i höstas tror jag det var, när man gjorde samma undersökning så hade det sjunkit ner till 17%. 17%. Här i Bibeln, mitt i en sådan tid när vi vet att omständigheterna var så att för de som växte upp så var samma fråga, finns det någon framtid? Ett ockuperat land och så vidare. Så presenteras ett namn som det enda verkligt hoppingivande. Och min fråga är, vad är det då som är så hoppingivande i ett namn? Knappast kan det vara något magiskt med det liksom fonetiska uttalet av det namnet. För det uttalas väldigt olika på olika språk. Det skiljer till och med när en skåning gör det eller en norrlänning. Den Jesus som jag mötte i min ungdom, han hette Jesus. Det är norrländskan det. Och sen kan ni fundera på hur det lät när ni hörde första gången Jesus namnet. Sen har vi utöver världen så har vi Isa, Masi, Jesu, Jesus, Jesus. Och så en massa saker som man knappt hör att det är Jesus. Så det handlar inte om något magiskt som man ska liksom, något mantra som man ska upprepa flera gånger. Namnet är ju ett hjälpmedel när man ska ringa in en personlighet, liksom fånga upp en personlighet. Men namnet i sig kan ju inte liksom fånga allt som finns i en människa. Därför behövs det ofta många namn. Du heter ju mer än ett namn, de flesta av er. Och jag ska inte säga, min mamma har alltid undrat varför hon gav mig just den här serien namn. Vi tar inte dem nu. Men man kan vara mer eller mindre nöjd med det. Men ingen har liksom ett heltäckande namn. Och man säger att kärnt barn har många namn. Det är därför att man känner den människan och vet att den har så många sidor. Ofta blir det då smeknamn och öknamn och allt möjligt. Jesus, han kallades mycket. Emanuel, Kristus, Josefsson, Davidsson, Messias, Nazaren, den klara morgonstjärnan, ordet, alfa och omega, underbar rådgivare, väldig Gud och så vidare. Det var många namn. Därför att det handlar inte om det är någon slags trollformel kopplat till några bokstäver. Det som vi mest av allt ändå har lärt oss att älska, det är ju det som blev hans liksom jordiska mänskliga förnamn, Jesus på svenska. Och vi sjunger namnet Jesus. Vill jag älska, namnet Jesus vill jag sjunga, vill jag prisa. Det namnet i sig har ju en betydelse som inger hopp, för det betyder att Gud räddar, Gud frälsar. Alltså Gud griper in när ondskan håller på att ta över eller mullra eller hota. Då finns det en Gud som räddar. Så bara det är ju en orsak till att Jesus namnet, det betyder någonting. Men det som allra mest inger hopp i den här världen, det är ju att den bars utav en helt unik person. Pelle Karlsson har skrivit en sång. Det var han som bar det namnet. Och han gav det namnet skönhet när han vandrade bland oss i ödmjukhet. Där har vi det. Där har vi det. Det är alltså personen. För det första, vem han var, alltså hans identitet. Ni vet, vi kämpar i en mycket vilsen tid för att bygga identitet, för att vara någon. Genom att prestera, genom att synas, genom att göra intryck, genom att lyckas och så vidare. Hos Jesus fanns en helt annan källa till hans identitet. Han hade sin identitet från himlen, inte från det jordiska runt omkring. För där skiftade det. Han var både älskad och hatad. Han var både omtyckt och avskydd. Han var både känd och okänd. Men i himlen hade han sin identitet. Och jag läser det där en gång till. Denne är min tjänare som jag har utvalt. Den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Och som jag ska låta min ande komma över. Det är fina grejer om man ska bygga identitet eller lära känna sin identitet. Gud bekänner sig till Jesus som sin son, och ordet här, eller sin tjänare, det kan betyda både barn och tjänare. Och det är två grundidentiteter som fanns hos Jesus. Han var både Guds son, men han var också på Herrens tjänare. Tjänar identiteten. Och det är ju så vi känner Jesus. Vi känner honom som en tjänande ledare, en tjänande medmänniska, en tjänande, betjänande Gud. Ingen individ kan jämföras med Jesus fullt ut. Om någon kommer och påstår det är jag som är Jesus, ska du vara väldigt skeptisk. Vi kan säga att vi strävar efter att bli lika Jesus. Vill leva i den riktningen, men kom inte och säga att du är Jesus. Men ändå, vi har som Jesus rätten att kalla oss Guds barn. Hans tjänare. Vi är hans utvalda, älskade och vi är utrustade, begåvade med den helige ande enligt löftet. Därför talas det också om att vi har våra namn skrivna i himlen. Ni vet om jag ska... Nej, jag har ju inte med mig det nu. Om jag ska, någon ska fråga mig, vem är du, och bevisa vem jag är, så tar jag upp ett kort ur min plånbok och så lyfter jag fram det och då står det lite grann om vilket datum jag är född och vad jag heter och varifrån jag kommer och några små grunder. Och är det då ett körkort så står det lite om vad jag kan och befogenheter och så vidare. That's it, det är min jordiska identitet. Men den här versen, de här verserna är faktiskt ditt himmelska identitetskort. Du är skapad till att vara Guds barn, att vara hans tjänare. Du har fått befogenhet att vara hans tjänare och du är älskad och utvald av Gud och du har den helige andes utrustning. Där i den meningen blir Jesus en prototyp för den nya människan som du också är. I Kristus, när du tar emot Jesus, du är det liksom potentiellt i ditt sökande. Och när du möter honom och säger ditt ja till honom, så kliver du in i en identitet som är din himmelska sanna och som håller oavsett hur många som gillar dig här på jorden. Jesus var alltså den som fullständigt, så att säga, hade sin identitet ifrån sin himmelske far. Han visste vem han var och han var trygg i det. Men den andra sidan utav namnet Jesus och vem han var, det var ju mera då hurdan var han som människa, alltså hans karaktär. Och jag ska ge utifrån den här texten några kännetecken på hans karaktär. Lågmäldheten. Vad är detta? Var inte Jesus predikant? Och en predikant brukar ju höja rösten, ja, något över med över medelmåttan, höll jag på att säga. Nej, över, inte medelmåttan, ta bort det, utan med, vad ska jag, genomsnittet utav hur vi talar. Det finns många medelmåttor bland oss predikanter och jag är en av dem. Jo, det är sant, det är klart att han talade offentligt. Men det står faktiskt väldigt sällan att han ropade och skrek, gjorde han nog aldrig. Det kan ju vara på grund av omständigheterna. Just i det här läget så stod det att han drog sig tillbaka. Därför att han hörde att det började smidas planer emot honom. Gjorde han det för att han var rädd? Och gjorde han det för att komma undan, för att klara sitt eget skinn? Nej, han gjorde det därför att han visste att än var tiden inte inne för det som skulle ske. Det fanns någonting mer att utföra. Därför är det som att i evangelierna så går det från det offentliga och så trattas det ner mer och mer till att han lägger tiden på det personliga mötet och på utrustandet av sina lärjungar. Det är inte så att det är svart och vitt så att han inte liksom predikar där och bara talar personligt där. Men det finns en tydlig linje i att det går emot att han liksom, han har sagt sitt med makt och myndighet, men utan att han var en roparprofet. Han gjorde det, och när han hade gjort det så började han utrusta och tala med enskilda människor. Jag känner igen lite grann också de som har varit med och arbetat i länder där det är hårt förtryck. Så är det faktiskt inte så att de ändå går ut i gathörnen och ropar. Utan de fortsätter att leva sitt kristna liv. Och gör det ofta med stor framgång trots svårt lidande. Men man möts i hemlighet och man måste ta hänsyn till. Det kan ha varit en sån aspekt på detta också. Sen finns det... Men alltså Jesus var inte känd för att han ropade. Det finns ju en anekdot om en predikant som hade en anteckning i predikoutkastet. Argumenten är svaga. Höj rösten. På en av punkterna. Hoppas det inte var på allt. I Jesus predikoutkast, om man hade haft något, då kunde det stå: trovärdigheten hög, sänk rösten. För det fanns en sån trovärdighet i hans liv, i den grundade identiteten, som gjorde att han inte behövde liksom bevisa något. Han behövde inte skräna för att ta plats vid bordet, för att ta plats i samtalet. Han behövde inte göra det. Han var sig själv. Han talade när det skulle talas. Han teg när det skulle tigas. Han var lågmäld. Men i den då, tänka sig det i det sammanhanget, att den lågmälde människa kunde skapa ett sånt hopp och en sån förväntan omkring sig. Han talade inte i egen sak. Han representerade inte ett särintresse som behövde ta plats. Han behövde inte ta marknadsandelar på en marknad. Han var inte ute för att bygga en organisation som skulle liksom konkurrera på något sätt. Några gånger ropade Jesus. Det gör han faktiskt. Och det är väldigt intressant, för om ni orkar ska jag ge er de tillfällen när Jesus ropade. Det är som existentiella rop från hans innersta. När han ropar liksom inför både himmel och jord, både den synliga världen och den osynliga, den andliga. En gång ropar han uttryckligen som predikant, och det är när han står på den sista dagen i högtiden i templet. Och så står det att han ropade med hög röst, och det är gripande. Det är som han summerar här hela sin kallelse, sitt evangelium, och säger: kom till mig alla ni som törstar. Den som tror på mig, av hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Tycker det här är så fantastiskt. Skulle man gå ner och säga amen. Han behövde inte så många ord som jag använder idag. Man summerar sitt evangelium. Kom till mig alla ni som törstar. Då ropade han. Sen står han vid Lazarus grav. Detta dramatiska som inleder själva hans lidandes veckan. Så står han där vid den döden och vid omöjligheternas mörker och unkenhet och allt djävulskap liksom i hela världen. Så ropar han: Lazarus, kom ut! Och Lazarus kommer ut i denna mäktiga, som både var ett under och ett tecken. När han bevisar att han är till och med herre över döden. I Getsemane Under hans liv på jorden, står det, så upphöjde han höga rop och böner och bad om att bli tagen ur sin ångest. Det står Hebreerbrevet om. Så det var men då var det bara han och den himmelske fadern inför det han skulle gå igenom, som sannerligen inte var någonting som man liksom bara knäppte med händerna. Det var den största uppoffring och det största liv. Han var trots allt både människa och Gud. Och så till sist på korset så står det att han ropade två gånger med hög röst. Och den första gången så ropar han ut hela mänsklighetens stora varför. Min Gud, varför? Då är han liksom på vår sida. Varför har du övergivit mig? Och så liksom gestaltar han den klyfta som är mellan människan och Gud, som han går in i. Och som man just nu håller på att täta. Men här står han på vår sida och säger, varför? Varför har du övergivit mig? Och så ropar han till sist en gång till. Och då är det liksom himmelens därför. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Det då är liksom hans gärning och Guds gärning att försona och rädda och frälsa fullbordat. Varsamheten. Han ska inte knäcka det brutna strået. Han ska inte utsläcka den flämtande lågan. Varsamheten hos Jesus, när han bemöter det, livet och människan, det är Jesus outstanding. Hans sätt att bemöta de små barnen, hans sätt att bemöta kvinnor, hans sätt att bemöta de sjuka, leprasjuka, hans sätt att bemöta främlingen, hans sätt att bemöta de fattiga, de fångna, de betryckta, att bemöta tullindrivare som var föraktade och stämplades som värre syndare än alla andra syndare. Hans sätt att bemöta och leda dem han ledde. Ja, det finns inte någon som har genomsyrat ledarskapsutböcker och utbildningar mer än vad Jesus från Nazaret har gjort. Han var outstanding i sin varsamhet, i sin omsorgsfullhet om att inte skada utan hela. Inte trycka ner utan lyfta upp. Inte heller jag dömer dig, sa han. Det var helt enkelt ett uttryck för hans människosyn. Och den fanns ju i texten där innan där, som lästes om hur mycket mer är inte en människa värd. Om fåret som man på sabbaten naturligtvis med varsamhet och ömhet drar upp ur brunnen för att rädda livet. Det gör ni på sabbaten. Är inte människan mer värd? En får, säger han. Och så ser man hela hans värme och människosyn. Målmedvetenheten. Han ger sig inte förrän han har fört rätten till seger, står det. Han ska förkunna rätten. Han ska en dag föra rätten till seger. Det är väldigt mycket rätt här, va? Han är som han säger, nej, vi måste få rätt sida på den här saken. Ordet rätt kommer igen på så många ställen, både i Bibeln och i vårt när vi talar vardagligt. Vi pratar om rättvisa, vi pratar om upprättelse. Bibeln talar väldigt mycket om rättfärdighet. Och ett sätt att se på hela evangeliet, det är att Gud vrider det som är fel rätt. Han vänder liksom det som har vridits fel och kommit i fel läge tills det blir rätt. Han vill få rätsida på världen och rätsida på ditt liv. Rätt är alltså, vad som är bra med det, det är att man får ju ibland för sig att religion och tro, det handlar om hur man känner här inne, eller vad man tycker, eller om man, hur man är, om man är lagd åt det religiösa hållet eller såna här saker. Medan det Bibeln talar om, det är juridiska termer om hur förhållanden förändras. Om det fattas ett juridiskt beslut, vet ni, då betyder det att statusen har förändrats, ett tillstånd är förändrats. Och i bästa fall är det ett rätt beslut, ett rättvise beslut. Och det land som saknar en juridisk fungerande rättvisa, det är ett land i mycket stor nöd. Och det ska man vara mycket mån om, att vi har så mycket rättvisa som det bara går att få. Men det blir aldrig fullkomligt. Men han ska inte ge sig. Han ska inte sluta. Den lågmälde, varsamma, är samtidigt har en järnvilja i att inte sluta förrän rätten är förd till seger. Tänk på det när du vredgas över vad som händer i världen just nu. Vi ska inte ägna all för mycket tid åt hur vi ska kunna ta koll på förövarna och människor. Vi ska naturligtvis reagera med full kraft, med rätta. Men faktum är att Gud håller ändå den här världen i sin hand. Och den här tillvaron och historien i sin hand. Låt oss kämpa på Guds sida för rätt och rättvisa i alla möjliga sammanhang. Men när vi slår liksom oss blodiga och inte lyckas, så kom ihåg att det finns ett namn som ger världen hopp. Och om inte Jesus ropade, så ropar jag nu att det är i Jesu namn vi ska få rättsida på den här världen. Det var detta som är så hoppingivande med Jesus. Att det var inte den som skränade och skrek, utan den som var trygg och lågmäld och varsam, som också bar hoppet om rätt och rättvisa och rättfärdighet. Hörrni, nu ska jag avsluta. Hur ska då världen få veta att Jesus är hoppet? Ja, jag sa att vi är inte Jesus som individer. Men jag ska samtidigt säga att som församling, som kyrka, så är vi faktiskt Kristi kropp på jorden. Det är mest fantastiska då med det som sägs om Jesus här, det är att det kan genom den helige andes närvaro och genom att vi vet att vad kyrkan har för identitet, att vi inte är en kyrkopolitisk institution, utan att vi är Guds representanter i den här världen. Och Jesus Kristus är vårt absoluta centrum. Kyrkan är här för att ge världen hopp. Församlingen bär samma identitet. Vi är gemensamt barn åt Gud och tjänar åt honom. Och vi har blivit utvalda för att med andens utrustning ge den här världen hopp. Genom att oftast lågmält i ödmjukhet, men i rätt ögonblick kanske också höja rösten och förkunna. Tillsammans med Jesus, som Jesus, i Kristus, i varsamhet, i respekt för människoliv, människovärde, för varandra, så ska vi ge den här världen hopp. Kämpa för rätten. Rätten för alla andra att bli det de är ämnade till, också att bli Guds barn. Vi är som kyrka märkta med ett namn. Ja, jag vet, säger du, det stod Smyna här ute. Det är inte det jag talar om. Det är inte ens Frihamnskyrkan. Det är inte Pingstkyrkan. Det är inte Svenska kyrkan eller någon annan namn. Det finns bara ett namn. Och jag läser ifrån Filipperbrevet 2. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas i Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Hörrni. Det är det namnet vi är märkta med. Och det är det namnet som ger världen hopp. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.